Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, god morgon allihopa. Det är tisdag och det är Seniorradion. Och det är jag som sitter här i studion, heter Sven-Erik. Och det är Thomas som hjälper mig i kontrollrummet. Och vi har idag ett laddat innehåll med naturligtvis Ingrid Karlsson som pratar om veckans namnsdagar. Vi kommer att höra Åke Sahlin som ska prata över något aktuellt. Mats Åmvall har varit i Forsbacka och träffat ukrainska flyktingar. Och han kommer också att prata med Fredrik Björkman som är museidirektör, eller intendent kallas han för världens minsta museum. Det är om fiskargubben. Rolf Wingemar ska samtala med regionens nya vaccinsamordnare. Och vi kommer att ha ett avsnitt om blues som idag blir om Eric Bibb och Sugar Ray and the Blue Tunes. Veckans panel består av Per Piscator, Karin Ritmark Sahlin och Rolf Wingemar. Och så ska vi få ett uppläggning vad som händer i veckan. Och så är det. Då tar vi lite musik. Mm-hmm. Det var alltså Edvard Grieg i Duke Ellingtons tappning Morning Mood. Och nu har vi väl Ingrid Karlsson på gång?
Men det har vi.
Jajamensan.
I kylan.
Mm.
Attan vad kallt det var. 19 grader hade jag här i Stigslund.
Ja, så kallt var det nog inte hemma hos mig, men någonting åt det hållet i alla
fall. Så då är man glad att man slipper sticka ut näsan.
Ja, ludiga. Men jag fick ju göra det då.
Ja, ja. Men då kan jag tala om att 5 december då ska vi gratulera Sven. Och vi har ju en Sven på radion som vi kan komma ihåg sen och gratulera.
Det kan vi göra.
Men
Sven, han har bara här idag faktiskt.
12:e vanligaste namnet bland vuxna män.
Ja.
På 90-talet var Sven fortfarande ett av de vanligaste förnamnen. Men räknar man med bara tilltalsnamnen så var de inte med bland de 175 vanligaste. På runstenarna så går det att hitta namnet Suain, som är en äldre variant av Sven. Och ursprungligen var Sven ett tilltalsnamn som betydde yngling. Fick sin placering i almanackan 1901. Och Sven är ju ensamt majestät idag. Men däremot så är det internationella volontärdagen som är instiftat av FN idag. 6 december då ska vi gratulera Nikolaus och Niklas. 7 december Angela och Angelica. 8 december Virginia. Och lördagen den 9 december då är det Anna, pepparkakans dag. Och ska du lägga in lutfisk så ska du göra det på annadagen om du ska ha den klar till jul. 10 december är det Malin och Malena. Och så är det Nobeldagen naturligtvis. Och 11 december Daniel och Daniela. Och så är det tangons dag om man vill dansa tango då på nästa måndag.
Det låter spännande.
Ja, och prins Daniel kan vi väl ta och gratulera, tycker jag då, på nästa måndag.
Mm.
Och vet du vad?
Nej.
Idag är det 25 år sedan snöstormen i Gävle.
Jaha.
Kommer du ihåg den?
Nej.
Jo, bodde inte du i Gävle för 25 år sedan?
För 25 år? Nej, det gjorde jag inte.
Nej. Då kom man inte ut genom dörren.
Nej, jag bodde i Italien då.
Ja, men det tycker jag du kan fråga panelen om de kommer ihåg vad de gjorde för 25 år sedan i snöstormen.
Ja, jag ska se. Ja, vi får säkert med någonting om det.
Ja, mm. Det är bra. Då är det Sven vi grattar.
Ja, tack så bra.
Tack, hej.
Hej. Ja, det var alltså Ingrid Karlsson som hade en del intressanta saker att berätta om namnsdagar och så vidare. Och den kalla väderleken, den har tagit stadigt grepp om oss. Det nämnde hon ju också, va? Och det är ogästvänligt. Usch, vad hemskt det är. Och ofta så här på höstkanten när jag börjar klaga över att det är kallt så brukar jag få en lektion i hur man ska klä sig för att trivas i kylan. Och nu är det ju i och för sig inget ovanligt att bekanta. Ofta som de som inte ens har genomgått en gymnasial utbildning i fysik tar sig för att undervisa mig, särskilt i ämnen just där jag har genom egna studier, forskning och mångårig praktisk verksamhet har en kompetens som skyhögt övertrumfar deras. Så jag är van och jag tar det inte personligt utan jag tolkar det bara som vanligt akademikerförakt. Men de missar hela poängen. Alltså, jag har ingen som helst problem med kunskap om hur jag ska klä mig för att behålla värmen så länge som möjligt när det är svinkallt. Problemet är att jag måste göra det. Och den tanke som uppenbarligen inte har slagit om. Och ofta slutar med ett påpekande om att snart kommer snön och då blir ljust och trevligt. Jag avskyr snö. Den yr och driver in överallt och det ska skottas och sopas och det tar en massa tid som man annars skulle ägna åt något kreativt. Men det är många som gillar snön och som har nöje av sånt man kan göra under den kalla årstiden. Om man nu har klätt sig rätt förstås. Så vi ska släppa fram The Ronettes med försångerskan Veronica Bennett, The Rose in Spanish Harlem. Hon som gifte sig med skivproducenten Phil Spector och tog sig artistnamnet Ronnie Spector. Här är en hyllning till en av vinterns aktiviteter. Ja, det var en kanske inte helt ortodox version av Leroy Andersons och Mitch Parrish julhit Sleigh Ride från ett album med titeln A Christmas Gift for You från Phil Spector, där skivbolagets olika stjärnor framför traditionella julmelodier i modern tappning. Och då lämnar vi väl över ordet till dem som ger oss de ekonomiska möjligheterna att ge den här sändningen. Det blir reklam.
Reklam?
Nej, men hej du. Om jag vill göra något roligt, intressant, få lära mig nya saker, vart ska jag vända mig då?
Ja, snabbt så tänker jag att du ringer till ABF Gästrikebygden på 129075 eller går in på deras hemsida gastrikebygden.abf.se för att kika där, för där finns det mycket att titta på.
Oj, tack. Enkelt.
Ja, det är så det ska vara.
Ja.
Äntligen är teaterhösten här. Kom och se dramerna om Anna Karenina, Don Juan och Trojanskorna. Njut av Elvis-hyllningar och fira med Lyriska sällskapet. Eller varför inte lösa Melodikrysset i vår vackra salong. Välkommen till Gävle Teater. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Ensam är inte alltid stark. Tillsammans kan vi göra livet lite bättre. Som medlem i PRO ger vi dig rikliga tillfällen till gemenskap. Till exempel vid våra träffar, studiegrupper eller utflykter och resor. Man lär så länge man lever. Vill du veta mer om oss? Ring 076 472 12 22 eller gå in på vår hemsida pro.se/gavle.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Jag heter Åke Salin. För ett tag sedan frågade en av mina vänner, de församlade, rakt ut: vad är ondska? Det blev en rätt så lång diskussion bland deltagarna, kan jag lova. Egna erfarenheter, historiska utblickar och nutida fenomen. Allt sedan dess har jag gått omkring och funderat och frågat andra jag känner: vad är ondska? Många svar har det blivit. De flesta nämner förstås Hitler och hans anhang. Och flera menar att vår tids Hitler utan tvekan är Putin och all den ondska som kommit därifrån. Omkring sådana figurer är vi alla överens. Men om man vidgar frågan, eller rättare sagt krymper ner den till: har du själv upplevt ondskefulla handlingar, eller kanske till och med har du själv utfört ondskefulla handlingar? Då blir svaren inte lika många. Då blir man mer försiktig. Sanningen är väl att vi har väl alla någon gång sagt eller gjort något olämpligt som kanske också kan betecknas som ondska. Motsatsen till ondska bör ju vara godhet, eller hur? Vi är väl alla överens om att vi betydligt mer ofta upplever godhet. Förhoppningsvis utför vi också goda handlingar mycket oftare än onda. Goda handlingar och tankar är ju viktiga att samla på sig. För några veckor sedan satt jag mig i bilen på parkeringsplatsen i stan. Det var isigt och kallt. Jag brydde mig inte om att skrapa framrutan. Bara körde igång torkaren som lät som en borrmaskin mot isen. Då uppenbarade sig plötsligt en äldre kvinna i bilen bredvid. Hon höll just på att skrapa sina rutor. Och till min stora häpnad och stora glädje började kvinnan skrapa mina rutor också. Jag blev helt tagen på sängen. Tackade så mycket jag orkade. Och när jag åkte därifrån kände jag en stor tacksamhet och glädje som varade resten av den dagen faktiskt. Sådana goda handlingar ska vi förstås bjuda på varje dag. Då blir världen lite bättre och vi kan för ett ögonblick lämna all den hemskhet som världen numera står inför. Tre goda handlingar om dagen vore väl en fin överenskommelse. Vi kan väl börja idag. Likgiltighet är ju en företeelse som gränsar till ondska ibland. Att inte göra det man kanske känner efter, tänker att man borde göra, det kan få konsekvenser. Om jag inte stannar och håller upp dörren för någon bakom mig har jag ju uppträtt likgiltigt. Den bakomvarande blir ju med rätta förnärmad och kanske i sin tur tar ut sin ilska på någon annan. Och så där kan det rulla på, i förlängningen bildas ett mönster som påverkar oss alla. Så mer vänlighet i vardagen, om jag får be. Att be om ursäkt är ju en handling som inte alla klarar av så bra. Att inse att man gjort fel och därmed ber om ursäkt skapar goda vibrationer och leder för det mesta till värme och förståelse. Vi gamlingar med all vår erfarenhet borde ju gå i första ledet när det gäller sånt jag har beskrivit. Och har vi inte varit omdömesgilla och inkännande kan det väl vara på sin plats att börja nu då. Det är ju aldrig för sent. Och så här strax före jul kan vi väl lova varandra att bli mer kärleksfulla, omtänksamma och förlåtande. God jul på er allihop!
Som ska rappa. Nej, det ska hon inte, men hon ska pratsjunga en fin sång som heter Störst av allt är rädslan.
Nej, vet ni vad felet var? Det var allt snack om kärlek, va? Vad prästerna predikade om kärlek. Mammas tonfall när hon sa kärlek. Kärlek i tjejtidningar. Kärlek i porrblasker. Alltså, i kinesiskan, va? Där finns det hundratals olika tecken för kärlek. Men i svenskan, där använder man ett enda heltäckande ord för alltihop. Så där behöver man egentligen aldrig göra klart för sig vad man egentligen menar. Nej, vet ni vad felet var? Det var att ingen sa något om rädslan. Varför fick man aldrig lära sig något om rädslan? Ja, jag tänker på den där dagen som vi hade geografiskrivning, va? Jag tänker på loppan. Loppan. Loppan hade en farsa som hade plastskydden kvar i Folkan i 2 år. Loppan som hade plastskydd på dojerna när det regnade. Och så efter skrivningen då, så tog vi fast Loppan och band henne vid ett träd. Och så tog vi av henne de där äckliga plastskydden då, och dojerna. Så geggade vi ner alltihop i leran. När vi lossade henne från trädet, så hade hon gjort i byxorna också. Jag glömmer aldrig ögonen på henne. För det var jag som gav henne tillbaka dojerna. Alltså, allihopa visste vi hur högt Kinnekulle var. Och laga nätran, viskan och det. Men ingen enda hade en aning om Loppan och hennes morsas basilskräck. Och fjäsket. Fjäsket Karlsson. Jävla inställsam typ. Alltså, hon log alltid så här, va? Ja, vi slog ju vad med varandra då om hur långt man kunde gå med henne, va? Och det var ju hur långt som helst, va? Jag menar, hade hon sagt nej en enda gång, så hade vi respekterat henne, va? Men nej då. Och en dag, då lurade vi henne att nästa dag så skulle alla tjejerna i hela klassen ha på sig den löjligaste klänning man kunde hitta i morsans garderob, va? Och kinderna och läpparna skulle vi sminka knallröda då. Det tyckte ju fjäsket var festligt. Fjäsket kom sist den morgon. Och majen hade redan kommit. Det var dödstyst i klassen. Där stod hon då. Ensam. Utklädd. Med sitt eviga jävla leende. Det enda jag har fått lära mig om rädslan, det är att du ska inte vara rädd, va? Vad räddar ni mig ifrån med det? Nej, vet ni vad felet var med Bengan och mig alltså? Jo, det var att han trodde att jag var säker. Och jag trodde att han var säker. Dödssäker, va? Ja, men med en Honda 750, va? Och hjälmen och glasögonen och nitarna och... Jag kunde ha gjort vad som helst för att sitta bakom Bengan i 150. Och hålla om honom. Men man åker inte bakom Bengan i lodenrock. Så jag skaffade mig allt det där. Vad det fick kosta vad som helst. Det gjorde det också. Ja. Ja, men sen såg han mig, va? Och sen så älskade vi. Med hjälm, med nitar, med glasögon och stövlar och hela skiten. Det var inte klokt. Ja, men... Då blev jag hans tjej, va? Och det var då det blev snett. Nästa kväll så åkte jag en bit med hans kompis. Och efter det så fick jag stryk. Bengan slog mig för att han älskar mig, sa han. Och efter det så skaffade han sig en ändå större Honda. Ja, men du är väl samma Bengan för det, sa jag. Jag menar något fint egentligen. Nästa kväll... Så kom han och sa att han hade kört på Essingeleden i 190 knyck. Nu skiter väl jag i, sa jag. Jag vill inte din morsa heller. Ja, men jag trodde att han ville ha mig sån. Jag är nog den enda som verkligen behövde Bengan här i livet. Men det fick han aldrig veta. De hittade honom sen på natten. Han hade kört av vägen. Nära Södertälje. Det står ju i Bibeln att störst av allt är kärleken. Det tror inte jag. Jag tror att störst av allt är rädslan för att ingen ska behöva en.
Reklam.
Hej, Jonas Westlund på Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa dig välkommen till höstterminen 2023 på museet. Det blir skördemarknad, visning, många intressanta föredrag, utställningar och workshops. Historien hände här drar igång en fjärde säsong i hörsalen med 6 spännande föredrag om Gävles historia. Det sätter igång den 6 september. Vi har spännande utställningar som öppnar på entréplan. En konstutställning med Sara Erkers som öppnar 23 september. Fanor med grönsaksmotiv. Samtidigt öppnar en mindre utställning med en standard från International Women's Suffragette Alliance inlånad av Fredrika Bremer-förbundet. Vi ser mycket fram emot Sara Kajatt också, den nya fristadskonstnären i Gävle som öppnar sin utställning den 7 oktober. Det blir även fotomaraton i höst och framåt vintern kan ni se fram emot en stor utställning med museets förvärv de senaste 10 åren. Verk som tidigare aldrig visats. Se museets hemsida eller titta in för mer information. Varmt välkomna.
Träffpunkt för seniorer är öppen för alla seniorer i Gävle kommun. Mötet med andra kan vara början till ett rikare liv. Du kan påverka, ta del av aktiviteter och det är ofta spännande saker på gång. Program finns att hämta i Stadshusets reception eller på Gävle kommuns hemsida. Gilla oss gärna på Facebook. Välkommen! Ring 17 97 71 för mer information.
Bio7an är Gävle kommuns komplementbiograf. I 25 år har vi visat filmer som annars skulle gått Gävleborna förbi. Filmer som får dig att tänka och känna. Filmer som utmanar och filmer du älskar. Upplevelser som stannar kvar. Som pensionär har du 20 kronor rabatt på vårt ordinarie biljettpris. Boka din biljett på bio.se. Varmt välkomna till Bio7an. Film när den är som bäst.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
står här i Forsbackas hus, det som kallas Labbet och numera är café. Och bakom kulisserna i köksregionerna så stöter jag på 3 stycken kvinnor. Och ni får presentera er själva. Can you introduce yourself?
My name is Natalia Ljapkalo.
My name is Julia.
And your name is?
My name is Karina.
Okay. Hur kom ni till Forsbacka? How did you end up in Forsbacka? How come you are here?
From here, we are working here.
All right. But why Forsbacka?
Because...
I think it's like a good project, really nice, when we can study and we can work in. And it's really nice place with beautiful nature and beautiful around us.
Ja, men det är ett fint ställe, säger du. Det är vacker natur och ni kan studera och ha lärt er lite svenska också. You picked up some Swedish too. And you too.
Också.
Yeah, yeah. Since when? When did you arrive? När kom ni hit?
From May, we have worked from May, yes. Yeah, so.
Are you from Kiev or?
From Kharkiv.
Kharkiv, okay. So do you have family, har ni familj och vänner kvar där, eller?
But my family in Ukraine now, and I'm here.
Yes. But you can you phone them? Can you ringa upp dem på telefon eller?
Sometimes.
Yes. You live here in Forsbacka then?
We live in Sandviken.
Okay.
Sandviken. Yes. We also from kommer from Ukraine. Där jag bor i Черкаси. Mina föräldrar bor i Черкаси nu. Men jag och min man och min 2 döttrar bor i Sandviken nu.
Hur tog ni er till Sverige? How did you get here? By car? Åkte ni bil? Eller?
På båt.
Ja, jag förstår det. Ja. Och sen tåg då eller något? Train?
Nej, train. Bil och båt.
Okay, ja. Ja, utanför här så står det ju en bil med ukrainska registreringsskyltar. And a little flag on the car.
Nej, registrera. No. Nej, registrera.
The number of the car,
yeah,
yes, Ukraine. Is Ukrainian. Yeah. Yes. So how long are you thinking you can stay here? Hur länge kan ni stanna, tror ni?
We don't know, because if in Ukraine now war. When finish war, maybe we come back till Ukraine.
Okay.
Maybe.
Ja, de hoppas naturligtvis kunna återvända till Ukraina.
Föräldrar.
Förlåt?
Very miss for föräldrar.
Ja. Okej. Okay. Ja, men tack så mycket. Lycka till.
Tack så mycket.
Välkommen till Seniorradion, Fredrik Björkman.
Tack så mycket.
Du är ju till vardags kulturredaktör på Arbetarbladet. Och vi ska väl också säga att du och jag är goda vänner och tidigare kollegor, så att det är sagt.
Det säger vi.
Ja. Men det är inte i din egenskap av kulturredaktör som du är här. Du har ju titeln museiintendent också. Mm. Det måste du förklara lite närmare.
Ja, fint ska det vara. Jag startade på skämt ett museum i skjulet bredvid garaget hemma 2018. Jag hade vid det tillfället samlat lite halvhjärtat på fiskargubbetavlor i 10 år. Och så fick jag för mig att jag skulle göra något kul projekt en tråkig vinterdag. Och så frågade jag min fru om jag fick inreda skjulet bredvid garaget till Fiskargubbemuseum. Och hon sa ja, för hon förstod väl inte riktigt vad jag menade. Det har växt mycket sedan 2018.
Men du hade samlat i 10 år, sa du?
Ja, lite sådär. Jag plockade på med dem jag såg på loppis.
Ja, men hur kom det sig?
Ja, men ja. Varför tycker man om det man tycker om? Jag gillar fiskargubbar. Ja, farmor hade en på väggen när jag var liten. Och jag tycker att det är... Jag är ju konstintresserad, är jag ju. Och jag tycker det är spännande med det här med kitsch. Vad är fint och vad är fult? Vad är respektabelt? Och vad ska man tycka illa om? Jättemånga har älskat fiskargubben, ju. Och jag tycker att motivet har någonting. Även om det kanske inte var den mest högstående konsten från början. Mm. Och sen varje gång man reproducerar det här i 100 000-tals exemplar så blir det ju mindre värt. Mm. Men
du samlar på dig nya?
Alltså nu har jag 130 stycken. Ja.
Får men, du plats så många? Det är ett ganska litet museum, ska vi väl säga.
Precis. Först hette det ju världens minsta fiskargubbemuseum. Men till slut tröttnade jag på att svara på frågan om var alla de andra fiskargubbemuseerna ligger någonstans. Nu bytte jag namn till Sveriges fiskargubbemuseum. Ja. Jag tycker det låter lite så här officiellt
lite
och snyggt.
Lite pampigt.
Ja, visst. Kunglig hovleverantör liksom.
Det är så.
Ja, 5,75 kvadratmeter.
Okej.
Okay. Ja, nej, jag är inte kunglig hovleverantör, men det låter så.
Ja.
5,75 kvadratmeter, så nej, samlingen får absolut inte plats.
Nej.
Utan vi visar ett urval varje år.
Okej, okay, så du har ett magasin där som stora museer brukar
ha. Ja, exakt. Ja, det är ju garaget då som är magasinet och skjulet är museet.
Så du deltar ju också i konstrunden i... Du bor i Söderhamn, ska vi säga. Mm. Eller Söderala kanske.
Ja, Söderala låter snyggare än Söderhamn i postadressen.
Ja. Men då har ni en konstrunda så som många kommuner har.
Jag har deltagit där ibland, i Allhelgona helgen. Ja. Mm. Men framförallt är det ju 6 juni.
Ja, 6 juni brukar du ha öppet hus.
Då är det fiskargubbens dag, har jag hittat på.
Och då är det fullt med besökare.
Ja, då är det sprutt där.
Man går in 2 i taget då?
Ja, under pandemin var det ju en halv besökare åt gången då.
Ja.
En besökare per 10 kvadrat var ju regeln. Okay. Så det här var en halv.
Ja, just det. Du, är det många andra som har den här passionen? Vad du vet.
Alltså jag...
Alltså byten är ju sådär som en del gör.
Ja, det jag kan säga är ju så att väldigt, eller alla som hört talas om det här blir ju på gott humör utav det. Men sen finns det några samlare, absolut. Jag har ett stort fan som bor i Kilafors, har det visat sig, som också har en skaplig samling. Han samlar bara på de som, ja men, Der Alte Seebär, som det här originalet heter, den här mest kända.
Den gamle sjöbjörnen.
Ja, precis. Den som är, ja men, den som man tänker på när man tänker på fiskargubben. Den äger ju jag då, tror jag, 15 stycken av. Så den har jag slutat investera i när jag ser den på loppisar. Men däremot så samlar jag på det stora, stora utbudet av andra tolkningar av motivet. Mm. Gärna hemmamålade varianter. Mm. Gärna av personer med varierande talang.
Mm. Okej. Okay. Och så finns det träsnitt och sånt där.
Ja, och så finns det ju kopparreliefer och flera textilvarianter. Mm. Absolut, någon liten statyett har jag väl också, men det är ingenting jag liksom aktivt letar efter.
Men vad tror du är grunden till att det där motivet har blivit så populärt?
Ja, alltså den första fiskargubbeprofilen i Sverige var ju journalisten Robert Aschberg, som hade en stor samling på 1900-talet som han sålde av till förmån för Sjöräddningssällskapet 2003, om jag inte missminner mig. Han hade 400 stycken. Det var ännu lättare att samla då, uppenbarligen. Då. Och jag intervjuade honom för länge sedan om det här. Och då sa han att det här är ju en man att hålla i handen när det blåser. Alltså jag brukar tänka att han menar ungefär att det här är en En bild av ett gammaldags mansideal som innefattar en trygghet. Man kanske står någonting för gamla Sverige på något sätt, jag vet inte. Men motivet är uppskattat i sig. Och sen tänker jag att när det här, jag ska säga att jag vet inte hur många exemplar som har tryckts upp. Men om man tittar på folks relation till tavlan. Så alla hade ju en på väggen på 50, 60, 70-talet. Jag gör citationstecken i luften, men alla hade den på väggen. Då tänker jag att den liksom reproducerar sig själv. Att alla känner till ett motiv. Och då är det lätt, om man ska köpa en tavla till sitt hem när man sätter bo till exempel. Ja, men då köper jag ju den där tavlan som jag känner till. Det kanske var Grindslanten också, det kanske var Gråtande barnet också, men Fiskargubben finns i den där floran. Att känner man om man inte kan konst, inte konstintresserad, ja men den där finns ju i alla fall. Mm. Och då rullar det på som en snöboll av sig själv. Så föreställer jag mig, och det har jag bara hittat på egen hand. Men
det låter plausibelt tycker jag.
Ja. Jag är ju ändå kulturredaktör, så jag får säga så.
Sen gjorde du en resa till någonstans i Tyskland och det blev en sorts videoblogg, va?
Ja.
Berätta.
Alltså den här hösten har ju varit ett genombrott för Fiskargubbemuseet. Jag har ju fått för mig att på Facebook så ska man skriva en liten biografi, så här, vad är det här för ställe liksom? Och då hittade jag på att kalla mig för kunskapscentrum för folkhemskitsch. Och det är ju återigen det där liksom att fake it till you make it, precis som att man säger Sveriges Fiskargubbemuseum, så att man använder de här stororden, och att jag kallar mig för intendent också, fast ämnet är skräp och i någon mån lite tramsigt kanske, eventuellt från början. Men när man tar det här på allvar så händer det grejer och det blir väldigt intressant och viktigt också, vill jag påstå. Den här hösten har jag tillsammans med en helt ovärderlig person som heter Stefan Gemsell, som bor här i Gävle, genomfört liksom vi har tagit reda på väldigt mycket som har varit okänt om Fiskargubben. Han är en lekman, men som tycker det är väldigt roligt med det här projektet, och han är otrolig på att gräva i arkiv. Så han har letat reda på konstnärens två söner. Alltså Harry Herendell hette han som målade den Fiskargubben.
Den allra första?
Men den mest kända. Ja, det är Alte Seeberg. Ja. Han har lite reda på den gubens två söner. De är nu i 90-årsåldern. Och den ena bor i Hamburg, den andra i München. Och jag pratade med dem på höstkanten. Eller vi pratade med dem på höstkanten. Och fick ganska bra intervjuer. Fick ganska mycket fakta om deras pappa konstnären. Och om tavlan då. Men de är inte så digitala de här herrarna. Så att om jag ville se några foton på konstnären, eller om jag ville fotografera av hans andra konstverk, ja, då var jag välkommen till Tyskland. Så då satte jag mig faktiskt på ett tåg för, ja, det var 2 veckor sedan bara som jag stack nu. Dagen efter jävligt stack jag ner till Tyskland och intervjuade de här herrarna, och det är jag väldigt glad för jag fick veta väldigt mycket som har varit okänt om Fiskargubben tidigare.
Men ni fick fram pappa konstnärens, om jag får säga så, namn.
Harry Herendell, det står Herendell på tavlan.
Jaha, de är signerade lite.
Så att det har varit känt att konstnären heter så. Men sen har liksom nästan allt annat varit okänt. Mm. Till exempel har hans dödsår angivits felaktigt, 9 år för sent. Han dog 1982. Det kan ju vara en petitess, men det känns ju lite orent när det står fel på varenda auktionssajt och Wikipedia och allt vad du vill liksom.
Men han dog 73 alltså?
82.
82.
Det är 9 år senare har jag tidigare angivit. Ja. Och sen så inte minst då den här fantastiskt kittlande frågan om vem det är han har målat av. Därför att som intendent för Fiskargubbemuseet så nås jag ofta av historier om att visste du att det var min farfar som är avmålad?
Nåja, jag förstår.
Flera olika personer som har hört av sig till mig om detta. Och då är det ju människor i Bohuslän och i Falkenberg fanns det någon familj som visste att det var farfar som hade målats av. Och så där kan det ju bli i en familj. Jag tänkte själv när jag var liten att det var min farfar som var fiskare. För han var fiskare då, min farfar. Så att jag tänkte så. Men nu vet vi då alltså att denna avmålade människa, han var fiskare. Men i Hamburg. Han hade en grön båt och han hette Meyer.
Meyer?
Meyer.
Okej. Okay.
Ja.
Vad spännande, hörde du.
Mm. Ja. Jag tycker det.
Men när du träffade de här två sönerna också då?
Ja, ja. Intervjuade dem och tog bilder och grejer.
Vad hade de att berätta?
De berättade gärna och varmt om sin fantastiska pappa som levde som konstnär hela sitt liv. Han hade aldrig något annat jobb, men det var ju heller aldrig att han skar guld med täljkniv.
Inte många konstnärer som gör det.
Nej, nej.
Men målade han andra motiv också? Det måste han göra.
Oja. Man kan nog säga att han framförallt såg sig, om han var tvungen att välja ett epitet, så var det väl landskapsmålare han var egentligen då. Porträtt gjorde han mycket också, och det var ju lukrativt på det sättet att han målade beställningsporträtt på, alltså det gammaldags porträttmåleriet. Ja.
Men fick du se några av de andra talarna?
Oja. Alltså, det finns ju det här begreppet genremåleri, att man ställer in sig i ett led av tidigare konstverk då. Jag tycker det är lättast att begripa om man tänker på deckare så här. Vad ska du läsa för bok? Ja, men jag tar och läser en deckare, för det fattar jag ju upplägget på. Jag vet ungefär vad jag kommer få vara med om. Medan då kulturexperter ser ju inte det som riktig litteratur, utan ett konstverk ska vara som fristående i någon mening från tidigare prestationer. Men Harry Herendel, han målade bland annat, han var bland annat genremålare. Det vill säga, när det gäller porträtt så målade han många olika fiskare. Han kunde måla en jägare eller en skogsmästare. Alltså porträtt på någon slags, vad ska vi säga, arketyp av olika sorters män kanske. Mm. Det är ju mina ord. Men det är genremåleri. Ja, men jämför med älg i solnedgång är ju det här begreppet man brukar använda i Sverige då för kitschigt måleri, liksom utan anspråk på att tillföra någonting nytt och unikt till världen, kanske.
De andra landskapsbilderna eller tavlorna som man gjorde, var det också åt det kitschiga hållet? Eller? Jag vet inte riktigt. Hur man förklarar man begreppet kitsch? Det är inte helt lätt.
Alltså. Nej, precis. Först är det svårt att definiera, eller svårt, men först bör man trampa noga när man definierar begreppet kitsch. Och sen när man ska bedöma ett konstverk, vad är kitsch? Jag menar, det handlar ju som, jag tycker det är centralt att har man ambitioner att vara banbrytande med sitt konstverk eller ej? Och det fick jag bland annat veta av en av sönerna, att nej, men det hade han inte. Han ville liksom inte göra några kioskvältare. Han ville göra bra konstverk, alltså skickliga konstverk.
Brukskonst, kan man säga så?
Det är absolut ett begrepp som man skulle kunna tänka sig i det här sammanhanget.
Fredrik, det här var jättespännande att ha dig här.
Är det redan över?
Ja.
Rackarns.
Så går det.
Ja, så går det i radio.
Tusen tack för din berättelse.
Tack så mycket.
Väldigt spännande att höra.
Tack.
Lycka till med samlandet.
Tack, tack.
Jaha, då så är det dags att börja prata lite om hälsoläget här i länet. Och till min hjälp för att presentera situationen, framförallt när det gäller vaccination, så har jag med mig Maria Larsson, vaccinsamordnare i regionen för covid, influensa och pneumokocker. Först vill jag säga välkommen till Seniorradion, Maria.
Tack så mycket.
Du är alltså samordnare för de här vaccinationerna, och covid och influensa, det pågår ju för fullt. Men pneumokockerna, hur kommer de in i bilden? Är inte det viktigt att vi vaccineras för det också?
Jo, det är också viktigt. Och anledningen varför jag samordnar det hänger nog ihop med historien bakåt. Pneumokockvaccinationerna har ju skett i stor utsträckning i samband med influensavaccinationerna. Så det var väl så det kom in i bilden också. Och nu mer går ju det att fylla på det skyddet året om. Och det är en stor grupp som ska fylla på efter 5 år om man har redan vaccinerat sig.
Jag läste på 1177 att det är vissa speciella grupper som behöver tänka på det med pneumokocker. Bland annat om man är över 65 och sen om man har andra problem av olika slag. Är det så att det här inte är prioriterat i första hand om man jämför med covid och influensa?
Jo, de pneumokockvaccinationerna är också viktiga. Det är ju en bakterie som kan orsaka infektioner. Och det kan ge infektioner både hos barn och vuxna. Både lunginflammation, bihåleinflammation och hjärnhinneinflammation bland annat. Så det är också en viktig vaccination.
Det låter ju allvarligt det där.
Ja, men man får prioritera lite över året. Ja. Nu har vi gjort en vaccinationskampanj med fokus på influensa och covid. Och pneumokockvaccinationerna går bra att ta året om, gör de.
Ska vi ta det här med RS-vaccin också? Det har ju pratats en del om att det är viktigt att vi tar det här RS-vaccinet. Men det är inte i den prioriterade gruppen, vad jag förstår.
Ja, i dagsläget finns det möjlighet att vaccinera sig för vuxna på vissa platser i länet. Men som det ser ut nu så får man betala själv för sin vaccinering mot RS. Så regionerna inväntar lite mer rekommendationer från NT-rådet och lite sånt innan beslut kan fattas kring det.
Ja, nej, jag funderar på det för att jag tillhör den här plusåldersgruppen och jag har ju tagit covid och jag har tagit influensavaccinet. Ja, men jag funderade på det, är det lämpligt att jag tar det RS-vaccin också?
Ja, då kan du nog rådgöra med din läkare om det är aktuellt. Och då som sagt så kan du ta det, men då får du betala själv för det.
Ja, så det är inte en prioriterad vaccinering så att säga.
Ja, det behövs lite mer information innan beslut kan fattas kring det. Men en rekommendation från Folkhälsomyndigheten finns det.
Ja, just det. Då återgår vi till det här med covid och influensa som är det viktiga. Och hur ser det ut idag inom sjukvården här i länet? Är det många inlagda för covid till exempel?
Ja, jag har kikat på statistiken här på morgonen och antalet inliggande patienter som vårdas på grund av covid-19 är idag 12 i länet. Och en patient får vård på IVA på grund av covid-19.
Jaha, ja, det var inte mycket faktiskt. Så det är ju skönt att höra att det är relativt lugnt vad jag förstår. Men har de här kommit in senaste dagarna eller är det här en jämn trend så att säga, som har förekommit under hela hösten?
Ja, det vi kan se lite utifrån trenden så kikar vi mest just på belastningen på sjukhuset.
Ja, just det.
Och där kan vi se en nedåtgående trend just nu. Men kanske det inte är det sista vi ser av covid-19 under säsongen. Det kan ju hända att det går uppåt igen. Men just nu är en nedåtgående trend.
Jaha, ja men det är bra. För att jag såg att för några veckor sedan eller ett par veckor sedan det rapporterades att smittspridningen minskade vid alla mätstationer i Sverige utom i Stockholm och Gävle där det ökade. Är det fortfarande så idag att smittspridningen ökar här i Gävle?
Att bedöma smittspridningen just nu är ganska så svårt för vi testar inte i lika stor omfattning längre ju de här PCR-testerna och antigen-testerna. Utan vi tittar främst på belastningen på sjukhuset. Och där ser vi en minskande trend.
Jaha.
Men det sker ju också analyser i avloppsvattnet. Det är säkert de som du har kikat på.
Det var nog det som det gällde.
Ja, det är ju jätteintressant analys. Och med den kan man ju få en hint av när trenden går uppåt. Men utsöndringen av virushalten kan dröja sig kvar ganska länge i avloppsvattnet. Och då kan det vara en svåravläst indikator. Så ja, vi kikar främst på belastningen på sjukhuset. Så enskilt kan inte avloppsvattnet ge oss en bild om hur smittspridningen ser ut för tillfället. Många har ju vaccinerat sig och många har också gått igenom infektionen. Och viruset har ju också förändrats i jämförelse med när covid-19 kom till Sverige. Men jag tycker att det är intressant att kika på avloppsvattnet ändå. Men man behöver har det i jämförelse med andra indikationer också.
Ja, just det. Om vi återgår till de här som ligger inne på sjukhusen. Vilka åldersgrupper tillhör de? Det är bara 12 stycken som du sa nu. Har ni någon uppfattning om det?
Ja, det är nästan enbart äldre. Och vissa personer med nedsatt immunförsvar som är inlagda. Man har ju kommit fram till att ålder är den viktigaste riskfaktorn. Så ju äldre man är så löper man större risk att bli sjukare av covid-19.
De här som ligger inne, vet du någonting om de kommer från grupper som har hemtjänst eller som har bott på äldreboenden?
De som har hemtjänst eller de som bor på äldreboenden på Säbo, de har en ökad benägenhet att bli inlagda i jämförelse med personer i samma ålder som inte har några dagliga omsorgsinsatser. Och det är väl för att infektioner kan vara tuffa överlag för de som har hemtjänst eller bor på Säbo. Om man har stöd i det dagliga livet kan en infektion innebära större utmaningar att klara sig hemma under sjukperioden. En person som inte behöver något stöd i vardagen klarar generellt infektioner bättre.
Då funderar jag på, det har ju varit drop-in nu och det gäller ju till och med den här veckan nu, lördag och söndag, väl sista dagarna på vissa ställen. Ja. Min fråga är då, är ni nöjda med intresset för vaccinationen så här långt? Alltså är det tillräckligt många som har utnyttjat möjligheten att vaccinera sig?
Ja, alltså det har ju varit högt tryck i vårat län och även i Sverige faktiskt. Och just nu så har trycket gått ner lite grann, men det går fint att fortsätta att vaccinera sig. Och all information om vart man kan vända sig finns på webbplatsen 1177.se. Och det finns, som du säger, drop-in, det finns bokningsbara tider och man kan ringa till telefonsupporten som har 026 150 300. Om man vill ha hjälp att boka eller få information om bokningsbar tid eller drop-in.
Så det går att både gå på drop-in och att boka tid nu efter den 9 december?
Ja, precis. Vi har ju haft en nationell kampanj under vecka 45-49. Och då har vi haft öppettider och gott om bemanning i stor utsträckning. Och nu efter kampanjen så finns det fortsatt möjlighet att vaccinera sig, men kanske lite mindre utsträckning. Men alla tiderna och så där finns på webbplatsen 1177.
För att då när jag vaccinerade mig så försökte jag beställa tid och då fanns det inga tider kvar i Gävle i alla fall, utan alla tider fram till december någon gång var fullbokade. Men det finns alltså nya tider nu.
Ja, alltså det har varit jättehögt tryck, så de bokningsbara tiderna där i början av kampanjen så gick de åt supersnabbt och det var långa köer på drop-innen också. Men nu är det lite lugnare igen. Vi försöker att möta befolkningens behov i största möjliga mån utifrån de förutsättningarna som finns på vaccinationsplatserna.
Innebär det att det är många som ännu inte har vaccinerat sig som borde vaccinera sig?
Det finns säkert en och annan också. Man kan alltid göra ännu mera insatser, tänker jag, kring vaccinationerna. För det är så pass viktigt att alla som rekommenderas kommer iväg och vaccinera sig.
Så att det är inga problem. Vi kan vaccinera oss i fortsättningen också. Och vi bör vaccinera oss, det är väl viktigt att säga?
Ja, jätteviktigt. De som rekommenderas bör absolut vaccinera sig.
Om man tittar på det här Jag måste erkänna att för några veckor sedan så blev jag ganska förkyld och jag fick hosta och jag fick hög feber och så vidare, så jag tänkte att nu har jag fått covid trots att jag har haft hade ett antal sprutor. Så att jag testade mig, eller jag köpte sådana testset på apoteket. Mm. Och då stod det i instruktionen där att det här testsättet, det var anpassat efter de nya covidstammarna.
Mm.
Och ja, för egen del så blev det så att jag hade inte covid, och det var ju skönt. Men då funderade jag på det här efteråt. Jag kanske hade covid med de gamla covidstammarna, för de finns väl kvar i samhället?
Ja, viruset förändras ju i ganska så snabb takt, gör det. Och testerna kan ju vara lite komplicerade också att få till det på ett korrekt sätt. Så jag har lite svårt att uttala mig specifikt kring alla de olika testerna som finns. Men om det visar negativt så ja, då kan man inte vara helt säker på att det är negativt. Så då är det bra att ta flera tester och vara väldigt noggrann med hur man tar testet så att det blir korrekt.
Då hade jag ju inte fått den här sjätte sprutan. Men de här sprutorna som jag har fått tidigare, kan man säga någonting om hur lång tid har de haft verkan? Finns ingen verkan kvar alls utav dem, eller finns det någonting kvar i kroppen?
Ja, det är ju lite individuellt hur länge vaccinet håller. Och det man har sett där är också att ålder är en viktig faktor. Att de äldsta och sköraste behöver fylla på sitt skydd kanske lite oftare än de som är yngre. Så därför är det också viktigt att alla som rekommenderas kommer iväg och vaccinera sig.
Så att det här att man har 3-4 sprutor, det är inte skäl för att avstå från ytterligare sprutor?
Nej, om man rekommenderas en dos nu under hösten så tycker jag absolut att man ska komma iväg och fylla på sitt skydd. Och vaccinationskampanjen mot covid och influensa är ju förlagd i tid nu också för att skydda befolkningen när smittspridningen förväntas vara som högst.
Hur länge skyddar det här nya vaccinet?
Ja, det finns lite olika studier på hur länge det håller. Men just som sagt, det finns också en individuell variation. Så jag tycker man kan känna sig trygg med att när Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos, om man då går iväg och tar den då kan man känna sig trygg med att man har ett skydd mot allvarlig sjukdom och död.
Det innebär med andra ord sammanfattningsvis, Maria, att det är viktigt att vi fortsätter att vaccinera oss, och vi ska inte tro att vi kan klara oss undan så att säga med de gamla sprutorna, utan vi ska fortsätta.
Ja, man behöver fylla på, det stämmer.
Och det innebär ju då att, Maria, vi får nöja oss med det här, och sen får vi nog följa upp det här efter årsskiftet och se hur utvecklingen har blivit med detta.
Så att, ja, det låter bra.
I med detta, Maria, så ska jag be att få tacka dig för din medverkan för den här gången, så hoppas jag att vi hörs här i vår här någon gång när vi följer upp de här situationerna. Tack ska du ha, Maria.
Ja, tack så mycket.
Stadigt förut tills Janne mötte Yvonne. Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Hej, Jessica på Länsförsäkringar här. När du väljer oss får du inte bara banktjänster och försäkringar som passar dig. Du bidrar dessutom till fler aktiviteter, mer rörelse och utveckling för barn och ungdomar. Våra samarbeten inom det lokala föreningslivet känns bra i både hjärta och mage. Välkommen att prata med oss på Länsförsäkringar Gävleborg.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Idag ska jag gå på awardgala, det vill säga då när The Blues Foundation belönar de artister de tycker har gjort de bästa plattorna under gångna året. Inom den nordamerikanska nöjesindustrin, ja, inom alla andra nöjesindustri med för den delen, har man en morbid strävan att belöna sina polare för diverse mer eller mindre tvivelaktiga insatser. Personligen tror jag inte att den konstnärliga nivån har någon som helst betydelse för vem som får belöningarna. Utan jag tror att det handlar om vem som drar in mest pengar till finansiärerna. Och jag är övertygad om att till exempel filmer som drar fulla hus världen över alltid kommer att belönas med fler Oscarsstatyetter än de smalare filmer som i Sverige regelmässigt visas på Bio7:an och liknande ställen. Och detta helt oberoende av konstnärlig kvalitet. Om det är likadant inom bluesvärlden låter jag vara osagt. Men när jag hör de bidrag som belönades vid The Blues Foundations 36:e awardgala i Memphis 2015 är jag böjd att tro att det är likadant. Jag tyckte att Everybody Already Knows med Eden Brent var den enda sång som egentligen var värd en belöning. Men henne har jag ju spelat nyligen här i Seniorradion, så det kommer inte upp på tal att spela den. Av övriga pristagare hittar jag bara två som jag tycker jag kan bjuda lyssnarna på. Så kan vi låta Sverigebekantin Eric Bibb inleda med en traditionell blues i sin egen Turner Station.
To Turner Station, if I have to hobo there, going up to Turner Station, if I have to hobo there, start a new life, brother, believe I caught my hair. Everything done changed. I walk, talk, state of mind. Everything done changed. I walk, talk, state of mind. Since I made my decision,
leave this town behind. Get a job at the steel mill, make that double shift overtime. Get a job at the steel mill, make that double shift overtime. Picking that man's tobacco never made me one lousy dime. Up in Turner Station, make that preacher lay his Bible down. Got a place up in Turner Station, make a preacher lay his Bible down. Make a man forget the system, keeping his face in a permanent frown. Going up to Turner Station, if I have the hobo there, I do declare. Going up to Turner Station, people, I might have the hobo there. Start a new life, bring my car, my hell.
Jag tycker att Eric Bibb har fångat en stämning som påminner mycket om Snoke's Eaglin. Även om naturligtvis inspelningstekniken har gått framåt med stormsteg sedan Eaglins dagar. Och därmed ger Bibb möjligheter som Eaglin aldrig hade. Och detsamma får väl gälla nästa pristagare. Även om det kanske snarare Howlin' Wolf än Snoke's Eaglin. Jag tycker mig höra ekon från det där fallet. Vi ska höra Sugar Ray and the Blue Tunes i Things Could Be Worse. Och jag tror att det var ungefär så här Vargen skulle ha kunnat låta om bara tekniken hade varit med honom där på barerna på Chicago Southside i slutet av 50-talet. Och det får bli allt för idag.
Sleeping first. Sometimes you think that's a natural curse. You should quit your complaining and be thankful first, because for every bad I know there's a worse. You can't see so good. At least you ain't blind. Sometimes you think you're losing your mind. Your nose is too long and your teeth ain't good.
she thought I would. You should quit your complaining, be thankful first, because for every bad I know there's a worse.
Ja, då har vi panelen samlad här och den består idag av...
Rolf Wingemar.
Vad sa du?
Rolf Wingemar.
Tack.
Kari Littmark Salin.
Och Nestor.
Per Piscator.
Välkomna.
Tackar.
Tackar.
Det har varit bockinvigning i Gävle.
Ja.
Och ja, hur gammal blir den i år?
Den kommer nog att stå hela tiden tror jag.
Ja, vilken av bockarna pratar du om egentligen? Det finns ju två.
Det finns
storbocken
en...
och lillbocken.
Jag pratar om storbocken.
Du pratar om storbocken.
Men vill du prata om lillbocken så...
Ja, det slog mig nu. Jag åkte buss hit i kylan. Och då tittade jag ut och såg lillbocken. Jag blev imponerad. Den var ovanligt stor och ovanligt fin i år. Och det ska vi säga... prata lite tradition. Jag kände lite för den där lillbocken. En av mina söner var alltid med och byggde den när han gick på Vasa. Och det är ju de som ser till att den kommer till. Så jag ska ta en bild av den och skicka så att han får se. Storbocken, ja, den står i år.
Den står i år.
Mm, ja, kanske.
Det tror jag alla.
Ja, vi hade en fundering på att hänga någonting runt halsen på storbocken. Ifall det skulle brinna så skulle även Tidöavtalet hänga där så att det brann upp samtidigt. Det tycker vi skulle vara väldigt passande.
Men kanske eldfängda handlingar så att det kanske passar bra.
Ja, det kanske lockar någon till och med att elda upp alltihopa.
Ja. Nej, men bocken, jag tror att det är en viktig symbol för Gävle måste jag säga. Mm. För att, ja. Jag hade inte tänkt på det, men när jag jobbade så vet jag att när det var kollegor här som vi hade möten, då var det till och med en sommar när det var ett möte, då var det en kollega som frågade, hör du, var står bocken någonstans på vintern? kan jag få se den platsen? Så jag fick gå dit med den där personen och visa var bocken brukade stå. Så att jag förstår att den har en stor betydelse och stort intresse runt om i landet.
Jo, men det har jag också ett visst minne av. Alltså, vi hade en internationell konferens här. Och då var det många som ville köpa bocken.
Jaha.
Så, och då fanns det en turistinformation där då i stadshuset. Va? Så det var några som hade köpt det. Men du hade någonting du ville säga, Per?
Ja, jag tycker att vi borde låta bocken stå kvar där den står nu. Att den står mycket bättre där, än där uppe på den stora gräsmattan. Jag tycker den passar så bra in liksom i staden och esplanaden. Och man kommer närmare den på något sätt som den står nu.
Ja.
Jag har en kompis vars son började sin reklambana för väldigt många år sedan med att ge ut julkort där det stod varma hälsningar från Gävle och en brinnande bock.
Ja, det är klart. Om den aldrig brinner, då kommer den att falla i glömska.
Ja, det är den fråga jag har här. Vad händer om bocken inte brinner på 5-6 år? Blir det inte intressant då?
Nej, jag tror intresset falnar för den då. Då blir det en sån där stående symbol som många orter har. Så att säga. Det brukar ju finnas såna stora statyer på många ställen.
Precis.
Och de står där och i och för sig, de som är där ser det. Men i övrigt så är det väl inte någonting man reagerar för. Utan det är just att den brinner med ojämna mellanrum. Det är en viktig faktor.
Mm. Men då tycker jag att den som eldar upp bocken inte ska få straff utan belöning i så fall.
För?
Nej, men att den ser till att Gävles varumärke bevaras.
Det var en synpunkt, ja.
Ja.
Kanske blir för mycket av det goda då.
Nej, men den placeringen som bocken har nu, Per, du sa att den är bättre. Jag tycker den är trevlig att ha där. Mm. Men är det inte större risk ur sabotagesynpunkt då? Eldning och så vidare?
Nej, men den är väl mera uppmärksammad där den står nu. Jag tycker den borde stå lite säkrare nu. Det är flera människor som rör sig nära bocken. Mm. Man har väl lite mera koll på vad som händer.
Alltså större risk för att den aldrig brinner.
Då får vi flytta på den efter några år.
Ja, precis.
Ja, vi kommer inte att läsa det där, men det är en del spännande artiklar om det. Det är en spännande idé om det i alla fall. Men har ni tänkt på att det idag eller i dagarna är 25 år sedan vi hade snöstorm i Gävle?
Det kommer jag väl ihåg.
Absolut.
Oh ja, det kommer jag ihåg. Jag tyckte det var lite sån här komma ihåg varning här i veckan när jag var ute och skottade bilen två gånger för att få fram det. Men det var ju långt kvar, naturligtvis. Mm. Men det var en speciell händelse när vi var insnöade. Mm,
absolut. Jag upplevde det ju inte, för jag bodde i Italien på den tiden. Jag har sett.
Nej, men jag tyckte det var lite obehagligt. Jag vet att jag skottade både lördagen och söndagen flera gånger. Jag tänkte då på söndag kväll att det som kom då, det tar jag morgonbitten när jag ska till jobbet. Sen på måndag morgon, då kunde jag inte öppna dörren ens.
Nej. Mm.
Så att jag var tvungen att stanna hemma, och jag vet att vi fick vara hemma 3 dagar faktiskt innan vi kunde komma till jobbet, och då fick man åka buss, för man fick inte ta bilen. Mm. Och det var lite obehagligt, för att det var så höga snökanter när man åkte buss, man såg inte var man var någonstans. Och sen hade bussrutterna ändrats, så att då var det verkligen annorlunda tillvaro. Mm.
Hur gick det till då? Var det flyttande hållplatser att man stannade?
De hade flyttat hållplatserna, så det var några få hållplatser bara som det fanns. Sen fick man gå till jobbet eller dit man skulle, så att säga.
Men det var ganska trevligt. Det var ju liksom en upptrampad stig mitt på gatorna, och den var ganska trång, så att om man fick möte där med någon, då hejade man och pratade, och det var precis. Väldigt trevligt. Och tyst i stan, framförallt. Tyst och ren luft.
Ja.
Jätteviktigt. Det borde man ju följa upp.
Och just det du säger, att man pratar med folk.
Ja.
På ett sätt som jag aldrig upplevt sen dess.
Ja. Och många som blev insnöade i Gävle som var på besök, om de ringde hem och sa, jag kan inte åka hem för bilen är alldeles översnöad. Ha, ha, ha. I Ljusdal var det någon som sa, här blåser löven omkring på gräsmattan. Har ni snö så inte du kan åka ut med bilen? Ska vi tro på det? Alltså det var ju så också.
Det var ju väldigt lokalt, så det var ju det som var intressant. För att i Sandviken, då trodde man ju inte på då.
Nej. Nej, men just sådana som bodde i Sandviken har jag hört om.
Ja, just det.
Nästan ingenting.
Och söder om Dalälven var det samma sak, för att jag vet att det var folk som kom norrifrån och som orkar inte köra längre än till Gävle på söndagen. Då stannade de kvar, för de tänkte åka vidare. Hade de åkt en mil till på söndag kväll, då hade de kommit hem, så att säga. Men nu blev de kvar i Gävle.
Ja.
Men just det där att man fick promenera på gatorna och så vidare.
Mm.
Problemet var ju att en del upptäckte att de gick ju på biltak.
Oh ja. Ja. Min dotter snubblade på cykelstyre.
Ja, just det. Så att det var ju väldigt mycket snö. Så att det var ju en dramatisk händelse egentligen.
Ja,
och jag vill inte uppleva den igen, det måste jag säga.
Nej, nej.
Vi hade höns på den tiden. Då fick vi liksom skotta fram till hönshuset. Och då var det som en sån här skyttegrav. Så att när de kom ut ur hönshuset, bara dung, rakt in i en vit vägg. Då fattade jag ingenting. Vad är det här för något?
Ja, så att vi ska inte vänta oss något sånt ändå.
Nej.
Jag har ju pratat illa om snö tidigare i det här programmet idag. Så att vi kan väl säga det, att även om jag nu tycker illa om snö, kanske inte alla gör det.
Nej, äntligen fina skidspår i Hemlingby.
Ja,
underbart.
Det är bra, men vi har också problemet med snöskottning. En del kommuner har infört så kallad feministisk snöskottning.
Förlåt?
Är det bra?
Men det var länge sedan, det har varit i många, många år.
Mm. Berätta då.
Jo, men att de som går och cyklar ska prioriteras så att de kommer till jobbet.
Precis. Det betyder att man ska ta alltså trottoarer, busshållplatser först och sen när det är färdigt då.
Jajamän.
Hur är det i Gävle?
Jo, men det funkar, tror jag.
Ganska bra gör det väl, men det är väl mycket att önska, särskilt när det gäller ploningen av gatorna, tycker jag. För jag tycker det har varit tvättbräder nu de här sista veckan här. Och sen är det ju dessutom så att man vill ju prioritera gång- och cykelvägar, men bussarna ska ju fram. Och sen har jag tänkt på det där med parkering för bilar. Man vill ju minska biltrafiken, och det vet jag inte hur det ska gå till när man börjar införa elbilar och alla ska köpa elbilar, för det uppmuntras ju. Och då innebär det att antalet bilar minskar ju inte, så att det borde ju arbetas även för bilismen.
Okej, Per hade någonting.
Ja, jag måste säga att vi är väldigt duktiga här i Gävle nu när det gäller snön. För jag kan kontrastera det mot Stockholm där jag var lördag-söndag. Och i Stockholm är det hopplöst att ta sig fram. Det är alltså så här mycket. Nu håller jag upp händerna här, det kan man ju inte se. Men det är svårt att gå. Och man prioriterar i Stockholm cykelbanor och att man ska gå. Men även där är det besvärligt. Men på gatorna, på det som är gatan, där är det väl så mycket när man går att skorna försvinner.
En decimeter drygt.
Ja, och när man då kommer till Gävle här är det faktiskt lätt att ta sig fram. Det är en enorm kontrast. Så där har vi lärt oss mer än vad man har lärt sig i Stockholm i alla fall. Mm.
Men det kanske är snö och vädret som gör det, att det gäller att hålla undan snabbt när det börjar.
Och man är väl inte lika van i Stockholm, kanske.
Nej, precis.
Men det var besvärligt.
Mm.
Ska vi fortsätta med snö? För några år sedan så pratades med lämpliga, eller framförallt olämpliga, i att åka pulka på Skogskyrkogården i Stockholm. Nu lär det finnas en undersökning som säger att det är människorna tycker det är acceptabelt att göra på kyrkogården. Promenader är okej. Men hur är det med löpträning, cykling och lastning av hundar? Det anser en majoritet att det inte bör förekomma. Vad anser panelen?
Jag har inga problem med det. Jag menar, det är många som går till kyrkogård för att umgås på något sätt. Och det gör man väl på samma sätt. Om man springer eller möjligen om man åker pulka. Om man åker pulka kanske man kan berätta för barnen var de är någonstans. Att det är ett speciellt ställe. Men att det går bra att åka pulka där. Det är
Absolut.
Vad jag tycker.
Absolut.
Ja, jag tycker att gång- och cykelvägarna där cykelvägar kanske inte ska vara. Men de är ju väl röjda där på kyrkogårdarna. Så att det går ju lätt och bra att ta sig fram där. Och om man nyttjar gångvägarna för cykling eller gång eller pulkaåkning, så finns det väl ingenting att säga om det. Tvärtom, bara man inte ger sig på gravarna eller gravstenarna så att det inte så att säga skändas på något sätt, då finns det väl ingenting att invända, för att trots allt så är det en plats för människor att mötas på och så att säga minnas. Så jag tycker inte det finns något hinder för detta. Däremot ska man väl inte köra moped och bil, men det får man ju också göra till viss del så att säga.
Då har vi ju då de här elsparkcyklarna till exempel.
Ja, just det. Och elbilarna, och de är ju tysta också.
Fika, korg och picknick. Är det okej?
Absolut.
På kyrkogården?
Absolut.
Absolut, ja.
Absolut.
Då kan vi vara överens om
det. Det kan ju vara ett fint minne att sitta där vid minneslunden eller i anslutning till en grav, att sitta och minnas och kanske prata om en avliden närstående.
Okej, vi lämnar det tycker jag. För vi verkar så eniga. Inte mycket mer ni håller på.
Men, ja, men du har ju så lugna och fina ämnen.
Jo, man får ju ha det i kylan.
I adventstid.
Ja. Men Gävle Dagblad kartlade kostnad för julstädning.
Arbetarbladet också.
Alltså, de var ju naturligtvis. Är det mer accepterat idag än för say, 15-20 år sedan att ha privat städhjälp med rutavdrag?
Det kan jag inte svara på. Det är acceptabelt för mig, för vi har det.
Jag tänkte säga, du kan ju tycka i alla fall.
Jag vet inte om det förekommer mera privat städning nu än det var tidigare, före rutavdraget. För att man ska ju komma ihåg varför rutavdraget infördes. Det var ju inte för att gynna några vissa grupper i samhället att de skulle få möjlighet att få billigare städhjälp, utan det var ju för att få bort den här svarta arbetskraften.
Precis.
Så att tanken var ju inte att på något sätt gynna någon grupp i samhället, utan tanken var ju den att om man hade ungefär samma kostnad för det här arbetet, om det var vitt, då innebar ju det att då gynnar man ju hela samhällsutvecklingen, för att då alla de som arbetade med städning svart tidigare, då fick ju de en vit inkomst som var pensionsgrundande och så vidare. Så att det här visar ju på en debatt som har blivit sned på något sätt, för nu pratas det om att det gynnar vissa grupper, de här RUT- och ROT-avdragen. Och så var aldrig tanken, utan tvärtom, tanken var att få bort det svarta arbetet. Och jag kommer ihåg när det fanns yrkesgrupper som kom och uppvaktade landshövdingen här i länet för att påtala att det borde ske mera kontroll av vissa yrkesgrupper som arbetar svart, för att de förstörde marknaden för de som ville vara hederliga. Så att där tror jag inte ett dugg på att det är mera privat städning nu än det var tidigare, utan jag tror det är ungefär samma omfattning. Det är kanske mera att man använder rotavdragen medan nu, för att det är större belopp och har större betydelse. Men det är också viktigt för de som arbetar att de får en vit inkomst. Jag kommer ihåg en gång, jag råkade höra ett samtal på torget. Det var två karlar som stod och pratade. Och då sa den ena, har du sett Kalle någonting? Det var länge sedan jag såg honom. Nej, du vet, sa den andra då, att han har ju ont i ryggen så han kan ju inte jobba. Och problemet är att han har ju ingen inkomst, eller för han jobbar ju svart hela tiden. Och nu har han ju ingen sjukpenning och han har ingenting att vänta på från Försäkringskassan i och med att han inte har haft någon vit inkomst. Så han kan ju ha ingen pensionsgrundande inkomst heller. Så att den stackaren, han fick ju så att säga lida för det att han hade jobbat svart så mycket.
Men då kan vi sammanfatta det här som att...
Nej.
Ja, förlåt, Kavi.
Nej, men om tanken var god att det skulle bli vita jobb, så har ändå konsekvensen blivit att det är de med mycket pengar som har väldigt mycket mer rutavdrag och rotavdrag än de som inte har, eller som bor i hyresrätt till exempel. Så att effekten blev ju en annan än vad det var tänkt, eftersom det går att ha rutavdrag till läxläsning och jag vet inte allt.
Men det var städning. Men jag förstår vad du menar. Mm. Men vi har en sak till som vi måste diskutera här nu. Och det är jul. Och vilka jultraditioner är politiskt korrekta? Ska vi ha gran i fortsättningen?
Det är klart vi ska ha gran om man vill ha det, så att säga. Sen om de som är granodlare kanske inte får lika mycket såld som tidigare, men
jag förstår,
det är väl upp till var och en.
Jag förstår inte vad du menar med politiskt korrekt.
Ja, det är mycket som man inte får göra utan att det blir en massa rabalder om det.
Jaha, om man, du menar om man tycker som en viss inriktning eller...
Ja, eller utriktning.
Jaha, men det står väl inget i Tidöavtalet om julen i alla fall.
Inte så vitt jag vet.
Kanske bara Lucia.
Ja.
Ja, men det var väl
det var väl egen tolkning. Ja, jo, precis. Mm. Ja... Ja, det är en intressant fråga vad julen är nu egentligen. Ja, men när vi är ju så pass uppblandade, även om jag inte tror att det förekommer liksom en utbyte av människor som det nu har blivit börjat bli en diskussion av. Att svenska så att säga byts ut mot invandrade muslimer, som ett visst parti säger. Men jul är väl väldigt diversifierat. Men det är klart, Carl Bertil definierar vi julen.
Ja, för mig gör det
ju. Ja, för mig också. Och det är en jul som vi ska ha, tycker jag.
Carl, du får sista ordet.
Jaha, jag tänker på till exempel gamla Jugoslavien och sådär. Det gick ju folk och firade jul och ejd och allt vad det heter hos varann. Det spelade ingen roll vilken religion som stod bakom, utan man passade på att fira tillsammans. Så det är ju en väldigt bra tradition att man använder ett sätt att träffas.
Okej.
Det är det viktiga.
Kan vi sammanfatta det så här då, att vi ska fira jul och vi ska göra det tillsammans oberoende av vad vi har för trosinriktningar?
Ja, så kan man sammanfatta.
Även politiska trosinriktningar.
Ja, ja, precis.
De räknas ju med också. Okej, tack ska ni ha. Det har varit spännande, även om vi har varit väldigt överens idag.
Trevlig advent.
Ja, detsamma. Mm. Då lyssnar vi på Beatles, tycker jag.
Då ska vi titta lite på vad som händer i veckan. Det är ganska mycket saker, mycket julkonserter och liknande. Men vi kör väl ett axplock. Idag tisdag så kan man lyssna på en föreläsning om Olle Engqvist som har kallats för folkhemmets storbyggmästare. Gävlepojken som blev en förmögen storbyggmästare i huvudstaden. Omtalad och välkänd från 30-talet och framåt. Det är Henrik Poppius som har skrivit en bok om Olle Engqvist som föreläser. Imorgon onsdag är det öppen repetition med Gävle symfoniorkester i Gävle konserthus klockan 11. Och så har vi ett föredrag med Lena Liss som pratar om diakonissan Lillemor Hagberg som blir legendarisk som syster Lillemor på Brynäs. Det sker på Träffpunkt för seniorer på Kaplansgatan 10 klockan 13.30. Ett föredrag om spiritister, teosofer och frimurare, om okulta läror i svenskt kulturliv med Per Faxneld som är docent i religionshistoria. Det kan man lyssna på om man går till Länsmuseet klockan 18.00. Vi har musik, jazz och dragspel. Musikskaparna Roffe Andersson och Sören Rydgren spelar och underhåller på Kaplansgatan 10, träffpunkten där, 14.15. Och så har vi ett band som hör till mina favoriter. Det är Fröken Elvis på Gävle teater klockan 19. Det är underfundiga svenska översättningar av kända Elvis-låtar. Mer julmusik, Centralteatern Gävle, då är vi framme på fredag. Pernilla Andersson, en annan av mina favoriter för övrigt. Ska vi gå över till vad som händer på den här kanalen, 102,7? Ja, idag tisdag så går ju det här programmet i repris med start klockan 16. Torsdag så bjuder vi på countrytimmen mellan 15 och 16. Fredag, då har vi Nostalgitoppen som Timo Heino ansvarar för. Och lördag så är det våra finska vänner som går ut i eten klockan 16-17.30. Och dessutom mellan 18 och 19 så är det finska pop- och rocktimmen med Mikael Persson. Det var ett litet urval. Mm.
Det är, nästa vecka kommer Ingrid Karlsson att sitta här. Och hon har som vanligt ett späckat program. Jag har inte detaljerna här, men vi vet att det blir alltid intressant när hon kommer hit. Då. Så att vi säger tack och adjö för idag och vi lyssnar på Rune Gustafsson i California Dreaming.
Senior Radion Gävle. 102,7 MHz.